En podcast från Aftonbladet.
För några år sedan var han omskriven som profil i ett stort realityprogram.
Nu misstänks han spela en nyckelroll i ett mordkommando som ska ha legat bakom ett mord och ett mordförsök.
Ett beställningsmord som misstänks ha utförts av en udda duo. En dansk ostraffad man i 50-årsåldern och en hemlös man från Göteborg.
I veckans avsnitt pratar vi om reality-profilen och kontraktsmordet i Eskilstuna. Och om det ovanliga mordkommandot som tros ligga bakom dådet. Det och mer i veckans avsnitt av Aftonbladet Krim med mig, Mariella Quintana Melin.
Och med mig, Marcus Ulfsand. Hej och välkomna till veckans avsnitt av Aftonbladet Krim. I den här veckans avsnitt så ska vi vända blicken mot Eskilstuna. Men först tänkte vi säga några ord om det som kanske är i alla fall en av veckans stora krimnyheter. Och det handlar ju om domen mot den så kallade bonusprinsen Marius Borg Höjby.
Ja, det här har ju verkligen varit ett av de mest omskrivna rättsfallen i Norge. Och det är ju verkligen historiskt att en medlem av kungafamiljen döms till 4 års fängelse. För Marius, han döms för 34 olika brott och bland annat så är det ju 2 våldtäkter, grovt narkotikabrott och sen så är det ju också våld i nära relation mot då 2 tidigare flickvänner. Och samtidigt så är det ju viktigt att komma ihåg att han frias för 2 av de våldtäkter han var misstänkt för.
Och det här är ju en skandal, väldigt omskriven som du säger, och den har ju verkligen skakat om det norska kungahuset. Och vi kommer inte gå in mer i detalj på den här berättelsen eller den här domen i det här avsnittet. Men vi kan rekommendera för er som är intresserade av det här att istället scrolla in på våran syskonpodd Kungligt, för de kommer att släppa ett extra avsnitt där de avhandlar den här domen i detalj. Så för er som vill höra mer om det så rekommenderar vi att ni går dit och lyssnar. Nu till det som det här avsnittet ska handla om. Som vi sa tidigare så är det här en berättelse som utspelar sig i Eskilstuna. Det handlar om ett mord och ett mordförsök. Och det som gör hela det här fallet lite speciellt är ju att det bland annat innehåller en reality-profil som misstänks ingå i den grupp som tros ligga bakom det här mordet och det här mordförsöket. Och just Eskilstuna är ju speciellt när det gäller just den här typen av gängmord som det här misstänks vara.
Ja, alltså Eskilstuna är ju en stad som har varit hårt drabbad av gängskjutningar under de senaste åren. Och när Aftonbladet förut kollade hur många skjutningar det hade varit i landets olika städer och kommuner och så kom man fram till att det var bara i Stockholm, Malmö och Göteborg där det hade varit fler skottlossningar under 2020-2024. Och det har ju skett flera uppmärksammade mord och mordförsök. Det var ju till exempel under sommaren 2022 som en kvinna och ett barn skottskadades i en park. Båda överlevde, men det visar ju på liksom vilken miljö det här är när man kan gå och skjuta mitt på dagen i en park.
Och det fall som vi ska berätta om idag, det utspelar sig under 2024, det är då det inträffar, men där har det ganska nyss väckts åtal och rättegången i det här målet, den börjar nu i veckan. Jag tänker att för att vi ska förstå vad det här handlar om så tar vi det hela från början.
Klockan är runt 10 på kvällen när polisen får larm om smällar i Årby i Eskilstuna.
Strax därefter kommer en skottskadad man in till sjukhuset. Han kommer inte att överleva.
P4 Sörmland rapporterar.
Den man i 35-årsåldern som kom in till Mälarsjukhuset i Eskilstuna med skottskador under fredagskvällen har avlidit. Och under skottlossningen på fredagskvällen träffades även flera byggnader i Årby.
Något fönster och någon annan byggnad. Men enligt de uppgifter jag har så är det ju ingen ytterligare person som kommit till skada i alla fall.
12 timmar senare så knackar 2 män på en lägenhetsdörr i en annan del av Eskilstuna.
De säger att de är poliser och ber en ung man att komma ut i trappen.
Och där i trapphuset blir den unga mannen skjuten i armen.
P4 Sörmland igen.
En person har förts till sjukhus efter en skottlossning i Lagersberg i Eskilstuna, enligt polisen som larmades till platsen strax före klockan 11 på lördagen.
Två skjutningar på två dagar, där den ena skett mitt på ljusa dagen.
Men trots det kommer det ta lång tid, över ett år, innan polisen kommer de misstänkta mördarna på spåren.
Jag tänker att vi kan ta det här händelseförloppet i detalj, för det handlar ju om två incidenter eller två dåd som sker med en ganska så kort tid emellan. Det sker ju över två dagar, men det är ju så lite som 12 timmar mellan de två olika dåden. Om vi börjar på kvällen den 30 augusti, vad är det som händer då?
Ja, men det är då som det kommer in flera larm om att man har hört smällar i Årby i Eskilstuna, och det är vid 10-tiden på kvällen, och i början där så är det väldigt rörigt. När man följer polisrapporten så märker man att det är ganska kaotiskt, för det kommer ju larm då från flera olika personer. Någon säger att det har varit skottlossning, någon annan säger att det är en elsparkcykel som de har sett fly därifrån, och en tredje pratar om en bil. Sen samtidigt så kommer det in ett larm från akuten på sjukhuset att dit har det kommit in en blodig och skottskadad man.
De vårdar honom, men han kommer ju inte att överleva. Skadorna är för allvarliga, så han dör ju senare. En av grejerna som kommer in till polisen ganska tidigt i det här, det är en person som ringer in ungefär 20 minuter efter de här första skotten eller första larmen av skotten har kommit in. Och då är det en person som ringer och säger att det har skjutits in i hans vardagsrum. Han har legat på soffan i sitt vardagsrum och så har han hört en smäll. Och när han har legat i soffan så har det helt enkelt trillat ner en kula. Den verkar ha träffat väggen och sen trillat ner bredvid honom. Så det verkar ju ha varit en ganska så vild skottlossning ute på gatan utanför, med tanke på att det går en kula rakt genom rutan.
Ja, och det här hände faktiskt en bit ifrån där den här första skottlossningen har skett, för när polisen kommer till platsen så hittar de ju en bil som har skottskador i sig, men ingen person där. För mannen som verkar ha suttit i bilen har ju liksom förts till sjukhus redan. Men när den här mannen som har fått kulan in i sin bostad ringer till polisen, då hörs det en till smäll och det verkar liksom skjutas ännu mer.
Och det märks ju att polisen tar höjd direkt för att det här är en stor händelse. Man inleder en rejäl insats och man skriver också internt att prio det är att lokalisera brottsplatsen, rädda liv, säkra brottsplats och söka och gripa gärningsmän. Och så skriver man till en anteckning. Vi kan ju se det här i deras händelse-PM där man skriver exakt vad man gör minut för minut. Att de skriver att ingripande ska ske med rätt kompetens avseende ingripande mot förmodade beväpnade gärningsmän. Risker för skador på polispersonal och tredje man ska särskilt beaktas. Så man är ju orolig att det här kan vara beväpnade gärningsmän som eventuellt, om man försöker att fånga dem, så ja, det finns en risk helt enkelt att det kommer att skjutas mer.
Men det som händer, det är ju att man inte hittar några gärningsmän. Och istället så börjar man ju med helt andra åtgärder som man ofta gör i en utredning. Till exempel så dokumenterar man vilka Teslor det finns i närheten, för de har ju så här kamera som kan spela in när det händer saker utanför.
Ja, det där har vi sett i flera utredningar, att polisen har ju där liksom som en ny metod nu, att man kollar, finns det några såna här bilar som är parkerade, eftersom de kan ha snappat upp någonting. Lite på samma sätt som man kollar om det finns några övervakningskameror eller om folk har övervakningskameror uppsatta i sina egna hem eller utanför sina villor och sådär.
Ja, och ganska tidigt så får man också vittnesuppgifter om att gärningsmännen, alltså de som har skjutit då, ska ha sprungit därifrån och sen lämnat i en bil. Och det gör ju också att man skickar upp en helikopter för att spana efter folk. Men trots allt det här så hittar man ju inga gärningsmän.
Och det här, det är ju på kvällen den 30 augusti, och runt 12 timmar senare så händer det igen, fast nu är det egentligen någonting helt annat som sker. Det som sker på kvällen den 30 augusti, det är ju en skottlossning utomhus. Man försöker skjuta en man som är i en bil. det som händer den 31 augusti, det är någonting helt annat, men det kommer ju visa sig efter ett tag att de har koppling till varandra, de här två dåden. Men om vi tar då den 31 augusti, vad är det som händer då?
Ja, det är en annan del av Eskilstuna där det börjar komma in larm om skottlossning vid 11 på förmiddagen. För det som då har hänt där, det är att några personer har knackat på en lägenhetsdörr, sagt att de är poliser och att de vill prata med en person som bor där. Och när den här unga mannen kommer ut i trapphuset, då knuffas han ner och sen så tar man upp en pistol och skjuter honom. Alltså de här två som då säger att de är poliser.
Och det där märks ju i första samtalet in, eller hur? För att då pratar ju den som larmar in till polisen fortfarande om att det är poliser som har varit här och gjort någonting. Att man tror fortfarande på den här bilden att det är polisen som har kommit dit och att det därigenom har avlossats skott.
Ja, precis. Och när man då förhör den här skottskadade mannen, för han överlever ju, han träffas med ett skott i armen och tas till sjukhus. Och när man förhör honom, då säger han ju att han verkligen trodde att det var poliser, för att det var två svenska män som kom dit och han känner liksom inga svenska män, så han tänker verkligen att det är polisen som har velat prata med honom, och han förstår ju ingenting varför det här har hänt.
Så för att sammanfatta, det är två dåd på drygt 12 timmar. De har koppling till varandra eftersom det är samma vapen som används vid båda dåden. I det ena fallet så är det ju en person då, den här i trappuppgången, som skjuts och som skadas men överlever. Och i det andra fallet så slutar det med dödlig utgång. Och om vi tar det första fallet, det som kommer att sluta med ett mord, vad vet vi egentligen om offret där?
Ja, det är en man i 35-årsåldern, han är papp. Och han bor i närheten av där den här skjutningen skedde. Han beskrivs som en väldigt sprattlig person och också som världens bästa pappa och så, att han aldrig höjde rösten mot sina barn till exempel. Men han är också känd av polisen tidigare och har dömts för flera olika brott. Och polisen som kommer till sjukhuset när han har liksom kommit in där med skottskador, då, de känner ju igen honom så att de vet vem han är.
Ja, och det blir ju också lite turbulent verkar det som när han kommer till sjukhuset, för det dyker ju upp flera personer där då också. Det kommer i en första rapport att det ska vara personer med någon slags koppling till Vårbynätverket. Den kopplingen ser jag inte riktigt att man utreder vidare på något sätt. Det verkar komma från en i sjukhuspersonalen som säger det, men på något sätt så kommer det i alla fall en massa människor till akuten när den här mannen kommer dit, och flera av dem tycks ha någon slags gängkoppling, så det blir ganska rörigt på sjukhuset när han kommer dit.
De kommer ju utreda flera olika gängspår, alltså flera olika nätverk. För som vi pratade om tidigare så är ju Eskilstuna en stad som har skakats av flera gängmord, och det finns flera olika löst sammansatta och väldigt våldsamma nätverk i den här stan. Och det man kan se i den här utredningen är att de försöker med några av de här olika spåren, men de kommer faktiskt inte komma fram till just vilket nätverk som kan ligga bakom det här mordet under augusti 2024. Det som man också kan se, han som blev skjuten i axeln där i trapphuset, det man kan se i hans mobil är att han verkar ha varit lite involverad i olika brottsliga sammanhang.
Det verkar i alla fall i utredningen som att man utgår från att det här är två dåd som kopplas till nätverksmiljön på något sätt, men man får inte riktigt någon klarhet i vilken typ av motiv eller vad det ska vara för rivaliserande nätverk som eventuellt har legat bakom det här. Utan i utredningen så läggs ju istället det stora fokuset, handlar ju om att hitta gärningsmännen, och precis som vi berättade tidigare så går det ju lite trögt i början. Man griper ju inte någon efter mordet och inte efter mordförsöket direkt, men det finns ett spår som blir hett hyfsat tidigt i utredningen, och det är ju de här iakttagelserna om en bil som finns på platsen. En bil som senare också fastnar på övervakningskameror.
Ja, den här bilen, det är en hyrbil som man låser upp med hjälp av digitala nycklar. Alltså man använder sin mobiltelefon för att låsa upp den och kunna köra iväg. När man kollar på vem som har hyrt den här bilen så ser man ju att det är den här reality-profilen som vi pratade om tidigare.
Ja, exakt. Han är ju den som har hyrt bilen under de här dagarna när mordet sker. Och när man har kommit fram till att man tror att det är den här som har använts för att både ta mördarna till och från platsen. Ja, men då griper man den här reality-profilen, en man i 30-årsåldern. Jag tänker att vi ska återkomma lite till honom senare. För det som händer i utredningen det är ju att han sitter ju misstänkt för mordet. Men de misstankarna försvagas ju. Så efter ett tag så släpps han igen. Och där då får man ändå säga att där verkar det ju som att man famlar lite i utredningen, för man har en person som har hyrt bilen men det verkar inte riktigt hålla ihop misstankarna mot honom. Men då fortsätter man att titta på den här bilen för att se om det finns några andra sätt att gå vidare med den, och då hittar man andra tekniska spår, andra digitala spår. Det man ser då är att man hittar en man i 50-årsåldern som vars mobil verkar ha använts då för att låsa upp den här bilen, och det gör att han blir ju nu misstänkt för det här, att polisen börjar titta på honom. Det här tar ju väldigt, väldigt lång tid måste man säga. Det är ju mer än ett år efter att mordet har skett som man faktiskt griper honom misstänkt för det här. Och efter att man har gripit honom, den här 50-åriga mannen som kommer från Göteborg, så fortsätter utredningen, och några månader senare så griper man ytterligare en man i samma ålder. Det är en dansk man som även han är i 50-årsåldern. Och de här två, det är de som polisen kommer att misstänka för att vara skyttarna, att det är de som helt enkelt ligger bakom både mordet och mordförsöket. Och det är ju faktiskt något av ett ovanligt mordkommando måste man ju säga. Vi har ju sett många, många fall tidigare när det handlar om 14-15-åriga pojkar, men här är det ju en helt annan ålderskategori, och det är också en annan bakgrund på de här männen än vad man kanske brukar se i den här typen av gängmål.
Ja, den ena då, han är ju faktiskt hemlös, och han är ju välkänd av polisen tidigare. Han har ett långt brottsregister. Själv så beskriver han att han efter att han släpptes ut från sitt förra straff har bott i en skog med sin sovsäck. Han tycker att det var väldigt chill. Det tyckte inte hans exfru. Så därför har hon ordnat en plats på honom för ett boende för hemlösa. Och då kan man ju se att dagen efter mordet där i Eskilstuna så kommer den här mannen till det här boendet och skriver ut sig själv. Sen så försvinner han, och det är därför det tar också så lång tid för polisen att faktiskt hitta honom.
Och den andra mannen, det är en dansk medborgare. Han har bott i Sverige länge och har ju varit folkbokförd här. Han har ju inget brottsregister alls i Sverige, utan han är ju helt ostraffad sedan tidigare. Men nu misstänks han tillsammans med den här hemlösa mannen både för det här mordet och mordförsöket.
Och det kommer ju ta över ett år och en månad innan polisen faktiskt griper den här hemlösa mannen. Då har han varit anhållen i sin frånvaro i bara en vecka. Och så får de tips då om att han bor på en parkering i Jonsered. Och där ska han ha ställt sin bil och sin gamla husvagn. Så regionala insatsstyrkan åker dit. För de misstänker ju helt enkelt att det här är en man som verkar ha mördat och som verkar ha varit inblandad i ett mordförsök. Så det verkar som att de är lite oroliga. För
de tar inga chansningar helt enkelt, utan man kommer med det tunga kavalleriet.
Precis. Och när de kommer dit, då är det ju någon som öppnar dörren på den här husvagnen. Och det visar sig faktiskt vara den misstänkte 50-åriga hemlösa mannen. Så att de griper honom direkt och för iväg honom. Och sen så gör man ju husrannsaken i husvagnen.
Ja, och den är ju fylld av prylar. Det är ju grejer överallt. Man ser att en hel del av de sakerna som man hittar, det visar sig vara stöldgods. Det är iPads och det är två telefoner. Man hittar elsparkcyklar och lådcyklar utanför. Så att det är liksom en mängd olika saker. Och det ska också visa sig att själva husvagnen i sig är stöldgods. Den är anmälan sedan tidigare. Ja, allting när man griper honom tyder ju på att han lever något slags liv vid sidan av lagen.
Och han är ju välkänd av polisen tidigare.
Ja, och han är ju då alltså en av två som tros ingå i det här något ovanliga mordkommandot, de här två 50-åriga männen. Och som vi nämnt tidigare så är det ju en tredje person som har varit misstänkt i det här fallet. Det är den här reality-profilen som vi pratade om tidigare. Och han kommer ju misstänkas igen, och jag tänker att vi ska berätta om det snart. Men först så tar vi en kort paus. Så, då är Aftonbladet Krim tillbaka igen. Och vi pratar ju i dagens avsnitt om ett mord i Eskilstuna där det finns en reality-profil som är misstänkt i det här målet. Vi har ju pratat om honom tidigare. Han grips ju tidigt i den här utredningen. Då är han misstänkt för mord. De misstankarna håller inte riktigt, så man släpper honom. Men han kommer ju att misstänkas igen för det här. Då istället för medhjälp till mord. Vi ska komma till de misstankarna, men om vi börjar med honom själv, den här reality-profilen, vad vet vi om honom egentligen?
Ja, han är en man i 30-årsåldern som har varit med i ett av de största och äldsta reality-programmen i Sverige. Och det var på det sättet han blev känd för några år sedan. Men han har också varit ganska skandalomsusad och omskriven och bland annat då för att han har dömts till brott även efter att han blev den här stora reality-stjärnan. Han har ett långt belastningsregister med 20 punkter och mest så är det olika typer av trafikbrott, men det är också narkotikabrott. Och för drygt 10 år sedan så dömdes han faktiskt till fängelse i 6 månader. Så att nu verkar den här reality-profilen ha liksom gått en annan väg än att bara vara en skandalomsusad kändis.
Ja, för att nu är det ju faktiskt mycket, mycket grövre brott måste man säga som han misstänks för. Det som man tror att han har gjort, det är ju dels det här som vi pratade om tidigare, den här bilen som ju är helt central i den här utredningen, den här hyrbilen, den ska han ha hyrt, och han ska också ha hyrt något slags boende som de här 2 50-åriga männen, alltså det mordkommandot med den hemlösa mannen och den danske mannen, de tros innan och efter mordet har bott i en stuga utanför Eskilstuna, och den här stugan ska ju då den här reality-profilen ha bokat under de här dagarna. Så det är ju att man misstänker att han har ordnat med olika förberedelser som omger de här mordplanerna eller det här mordet helt enkelt.
Och det man kan säga om den här stugan, det är ju att den har använts som tryckarlägenhet, fast det här är ju liksom en helt annan typ av tryckis än ja, i de vanliga fallen.
Man är ju, jag tänker att när man hör ordet tryckarlägenhet eller tryckis så tänker man kanske spontant på en ganska chaskig etta där det är fimpar på borden och som bäst någon slags liten tv. Men det här är ju en ganska så gullig, gammal, typisk svensk stuga med liksom, ja, en röd trästuga helt enkelt ute på landet.
Ja, det här är ju helt annorlunda. Det är ju ett litet torp med träbjälkar, snedtak och som är ganska mysigt inredd.
Ja, och det finns ju liksom små aktiviteter man kan ägna sig åt där. De har ett sånt här gammalt klassiskt fotbollsspel, såna där man
tacka,
står och
tacka, brukar vi kalla det i min familj.
Ja, okej, okay, ja, men sånt här som man snurrar på såna här pinnar som det sitter fast olika plastspelare i. Och det finns även ett tv-spel, det ska väl vara ett PlayStation som står där som man kan spela i. Så att det är liksom en, ja, det är som en liksom semesterstuga, och det är här de här 2 50-åriga männen som misstänks för mordet, de tros ju ha bott då i den här stugan, och den stugan ska ha bokats av reality-profilen. Och det är ju inte det enda som knyter ihop det med det här mordet, utan det verkar ju också som att den här bilen går att knyta till stugan.
Ja, för i bilen, det är ju en hyrbil, då kan man ju se genom GPS var den har rört sig, och då kan man ju se att den har varit parkerad vid den här Airbnb-stugan som ligger på landet. Det är ju väldigt lantliga miljöer där också. Och det man kan se är ju då att den har varit där både tiden innan de här händelserna i Eskilstuna och även efter.
Man kommer ju också hitta en del spår i den här stugan som knyter då åtminstone den här danske mannen till det här mordet. För man hittar nämligen ett hårstrå från honom på en av kuddarna i stugan. Och det stärker ju bilden av att han är involverad i det här på något sätt.
Om man kommer tillbaka till reality-stjärnan, då är misstankarna mot honom också att han ska ha köpt mat och godis och städprodukter till den här stugan. Så han har liksom försett själva stugan med mat och sånt.
Ja, och det finns ju även en annan ganska spännande detalj i det här som knyts till den här reality-profilen. Och det är ju att man ser att den här hyrbilen som tros ha använts då under mordet, man kan se den på massa olika övervakningsfilmer några dagar innan mordet, och då ser man att den inte har tonade rutor, men att sen vid tiden för mordet så verkar den ha rutorna har mörknat. De har liksom blivit tonade under tiden. Och då kan man se att de verkar ha blivit täckta med sån här solskyddsfilm, som det heter. Alltså man kan klistra fast så att man helt enkelt får tonade rutor på bilen. Och det tros den här reality-profilen vara en del i, att han ska liksom förberett bilen på det här sättet. Han ska ha köpt solskyddsfilm och sen ska han ha satt fast det på den här hyrbilens rutor. Som man väl får utgå från då är något slags steg i att skydda de som sitter inne i bilen. Och allt det här, både bokningen av stugan och bokningen av hyrbilen och även det med solskyddsfilmen, han får ju en massa frågor från polisen om det här. För det är ju ganska så allvarliga misstankar att man tror att han har varit en del i att facilitera och hjälpa till i ett mord. Och han kommer ju att svara på de här anklagelserna under förhören. Han pratar ju en del.
Ja, det gör han verkligen. Men han har ju en helt annan förklaring. Han säger ju att han hade ingen aning om att det här skulle användas vid ett mord och ett mordförsök. Däremot så säger han ju att han har hyrt det här Airbnb-boendet och den här hyrbilen för att han skulle få pengar av några killar som han inte riktigt känner, men som skulle använda den här bostaden då för att tillverka knark. Och det här skulle han få 15 000 kronor för, och det tyckte han var lätta pengar helt enkelt. Så att han går med på att göra det här, han fyller frysen med mat och han köper också klorin och avfettningsmedel till stugan. Men han förnekar ju bestämt att han skulle ha vetat att de som skulle bo i den här stugan och använda den här hyrbilen skulle komma att misstänkas för ett mord.
Ja, han säger ju uttryckligen, jag har inte haft kontakt med de människor som jag vet vad deras avsikt har varit att göra, eller själv blivit tillfrågad om jag kan utföra någon typ av våldshandling eller dylikt. I mitt fall så har jag kanske slarvit av mig, men jag har bara stått för boende och hyrbil i tron om att den ska användas till att distribuera ut större mängder droger. Så han säger ju helt enkelt att absolut, jag har gjort allt det här, men det var absolut inte en del av någon slags mordplan, utan det var en del i någon slags knarkaffär.
Men det finns ju också lite annan bevisning i det här målet mot honom. Det finns faktiskt ljudmeddelanden och sånt som han verkar ha spelat in själv, där han pratar lite om det här. Och han har ju också spelat in en rapplåt som handlar om den orten där stugan ligger i. Och det är raden "en grusgrop i", och så den här orten. Och när han får frågor om det här i förhör, då säger han att han vet inte varför han rappade så, men just att det handlar om en grusgrop i den orten, så är det för att han hade en vän som jobbade i en grusgrop i den orten.
Ja, och han har ju även spelat in en film som man också hittar på hans mobiltelefon, där han sitter och pratar själv och där han säger att han sitter i skiten och han får inte betalt för sitt utförda arbete. Och det här är inspelat efter då själva mordet, och det menar ju också åklagaren är liksom en del i bevisningen mot honom, att man undrar vad är det för arbete du har utfört och varför har du inte fått betalt för det. Men som sagt, han säger ju att han har gjort allt det här, att han har hyrt den här stugan, att han har hyrt hyrbilen, men att han har aldrig vetat att det här skulle vara liksom en del i en mordplan helt enkelt.
Men sen finns det en annan sak som han bestämt förnekar att han skulle ha något med att göra, för att polisen misstänker att han har hjälpt till att få bort vapnen efter det här mordet och mordförsöken. För de misstänkta mördarna, de säger att de lämnade vapnena i hyrbilen som sen reality-stjärnan säger att han körde därifrån med. Men det här förnekar han bestämt, och han kommer inte heller att bli åtalad för vapenbrott. Och hans förklaring är ju att han visserligen har plockat med sig saker från stugan, men det var liksom sopor som han ville ta med därifrån, för att hans namn stod ju på den här Airbnb-bokningen.
Jag tänker att vi kan lämna reality-profilen där. Vi kanske återkommer lite till honom senare. Och så tänker jag att vi ska rikta blicken istället mot de två män som misstänks ha utfört det här mordet. Och de ska vi ju prata om, för båda de två har ju väldigt speciella historier om vad det var som hände under de här 12 timmarna. Och vi kommer till dem, men först en kort paus.
Ja, då är Aftonbladet Krim tillbaka, och vi pratar ju om det här mordet och mordförsöket i Eskilstuna 2024. Och det är ju två 50-åriga män som är misstänkta för det här mordet och mordförsöket, och de är ju nu i rättegång tillsammans med fyra andra personer. Och om man kollar på deras historier, om vad som ska ha hänt under de här dagarna så går de inte riktigt ihop. Om vi börjar med den hemlösa mannen, Marcus, vad är det han berättar i polisförhören?
Ja, alltså till en början så sitter han helt tyst. Han säger ingenting. Han säger inte ens inga kommentarer som vi brukar se, utan han är bara knäpptyst rakt igenom förhören. Men sen är det som att det händer någonting en bit in i utredningen. Han verkar få reda på att hans flickvän också har blivit misstänkt för inblandning i det här. Och då är det som att han verkar vilja lägga korten på bordet. Det här kommer också samtidigt som åklagarna informerar honom om att vi har si och så mycket bevisning mot dig och vi kommer förmodligen åtala dig för mord och för mordförsök och att vi kommer eventuellt på sikt också yrka på livstidsfängelse. Och då får han ett, man kan väl kalla det någon slags erbjudande som är att om du kan berätta om vad andra som möjligt är inblandade i det här, om du kan berätta om vad de har gjort, så kan vi yrka på någon form av strafflindring. Det där finns ju i svensk rätt att åklagarna kan inte lova ett kortare straff, men man kan säga att om du bidrar och hjälper till i utredningen så kan vi åtminstone yrka på att vi tycker att den här personen ska få ett kortare straff för att den har hjälpt till med utredningen. Han får den typen av erbjudande helt enkelt.
Och vad är det han berättar då, om vi tar mordet den 30 augusti?
Ja, alltså vi kan ta lite bakgrund först, för det han säger först det är ju att han har ju levt ett långt, ganska rörigt liv, och han säger att det har riktats någon slags påstådd skuld mot honom, att han är skuldsatt och att han jagas av olika personer på grund av den här, enligt honom då, påstådda skulden. Och då så får han någon slags erbjudande att han ska med och hjälpa till med en typ av uppdrag. Det är en person som han har fått kontakt med. Och det är en ganska rörig historia. Man måste säga att han är otroligt snackig i de här förhören. Efter att ha varit helt tyst så börjar han prata på väldigt mycket. Och det är ganska röriga historier, så det är inte helt lätt att följa alla gånger. Men det ena leder till det andra, och han kommer till slut till Eskilstuna. Han är i sällskap med den här danska mannen som han känner sedan tidigare. Och han menar ju själv då, den här hemlösa mannen, att han har egentligen aldrig själv signat upp för att han ska utföra ett mord. Men när de kommer till Eskilstuna så börjar han förstå, han ser att det finns vapen, och han börjar märka att ja, jag anar vart åt det här barkar, och att han då också börjar bli hotad av de som är liksom uppdragsgivare. Det här är det som han berättar, det är hans bild. Och att det då helt enkelt är så att han och den här danske mannen, de åker ut för att utföra det här mordet. Men här någonstans så menar han ju att han, ja, jag vet inte om man ska kalla det att han försöker att dra sig ur, men det händer ju någonting när de kommer då den 30 augusti och när de är precis bara minuter bort från att skjuta den här mannen.
Ja, för man kan ju säga också att den här hemlösa mannen, han varken erkänner eller förnekar brott. Men vad är det han säger händer där den 30 augusti på parkeringen?
Ja, det han säger det är ju att han och dansken kommer dit i bilen. De har redan varit där kvällen innan och rekat och stått och väntat. Nu kommer de dit och då menar han att det är dansken som går ut från bilen, att han sitter kvar i bilen, att dansken går fram och att dansken skjuter ett första skott. Därefter så ska det bli någon form av brottningsmatch mellan den här danske mannen och det som senare ska bli mordoffret då, att de ligger och brottas på gatan. Det är någonting som inte riktigt fungerar med pistolen, så att det blir istället en brottningsmatch. Den hemlösa mannen säger att han går ur sin bil, att han börjar ropa till de här, att han försöker på något sätt att avstyra det. Och sen kommer väl till det som är kärnan i hans historia, som är att han menar att han tar upp sitt vapen, för han säger att han är beväpnad och att han skjuter, men han menar då att han inte skjuter mot dem utan att han skjuter bredvid dem ner i gatan, att det är ett sätt att få deras uppmärksamhet, att han vill att de ska sluta brottas. Han känner att det här håller på att gå åt helvete, så då skjuter han två skott i gatan för att han på något sätt då ska få, för att han ska avstyra det hela. Sen det som han menar händer efter det är att den danske mannen kommer upp, att den danske mannen springer till honom, tar det vapen som han har i handen, och sen att han med det vapnet skjuter den här mannen som senare då kommer att dö.
Ja, för man kan ju se där på parkeringen att det kommer att hittas patroner från två olika vapen.
Ja, precis. Att man vet ju att båda vapnen har avlossats. Den här hemlösa mannen berättar ju att han har det ena vapnet och den danske mannen har det andra, men han menar att han avlossar inte några dödande skott utan han skjuter för att avstyra det hela. Det är den första delen av hans berättelse. Den andra delen, som är det som händer här i trappuppgången, då är ju hans berättelse om det hela är att han förstår att nu ska det ske ett mord igen, och att han kommer dit och att han vet inte riktigt hur han ska avstyra det, för han är ju rädd för att få de här beställarna efter sig. Att han kommer till trappuppgången, och att det han gör då, det är att han säger: jag tar den här, jag reder ut det här. För han vill inte riskera att den här danska mannen ska gå fram och bara skjuta någon, utan han vill inte att någon ska dö, säger han. Så då tar han vapnet, han går fram till dörren, presenterar sig som polis, tar ut den här killen i trappuppgången, och sen så erkänner han att han skjuter ett skott, men han menar att han skjuter det på ett sätt som är att så här, det ska inte träffa så illa, utan det är för att helt enkelt komma undan från den här situationen, att han inser att ja, men jag måste skjuta ett skott, men jag ska försöka att inte döda honom. Så han skjuter honom i armen och sen så tar de sig därifrån och sen flyr han. Och hans berättelse vidare efter det, det är ju också att han lämnar landet sen. Han åker ju ner till Trelleborg, sätter sig på en färja där, och några dagar efter mordet så skriver han ju till sin flickvän, och då sitter han på en bänk i Paris. Så att han lämnar ju landet, och det, ja, det kommer ju ta mer än ett år innan han sen grips misstänkt för det här.
Om man ska sammanfatta då, så kan man ju säga att han skyller på dansken.
Ja, det får man säga. Och man kan ju säga att det, när poliserna ställer frågor om det här, för han säger ju, nu ska jag berätta hela sanningen. Poliserna tittar ju också på den här berättelsen och tycker att det finns vissa grejer i den som de inte riktigt tycker går ihop. De har ju till exempel vittnesuppgifter som talar om två tydliga skyttar. Och på sätt och vis så kan man ju säga att den här hemlösa mannens historia går ihop med det. För att jag menar, han säger ju också att han står och skjuter, men han menar att, ja, att han inte skjuter för att döda. Och det går inte riktigt ihop med en del vittnesuppgifter från platsen i alla fall. Så att, men det är hans berättelse. Det är så han berättar om det här. Och det finns ett tillfälle där de på ett ungefär pratar om så här, när vi tittar på det här med våra polisögon så kan det ändå se lite konstigt ut. Och då svarar den här hemlösa mannen: om man kollar på det här från polisögon så skulle jag nog tycka att det här är ett gäng klantarslar som är ute på någon slags wannabe-turné, tänker jag. Han har ju ett ganska speciellt sätt att prata, och han har ju en väldigt levande berättelse med väldigt mycket detaljer om vad han och den här dansken har gjort. Men man kan ju säga att kontentan av hela berättelsen, det är att det egentligen är dansken som gör allt det värsta, och att han bara är med, men att han försöker på olika sätt att avstyra det här. Och det här går ju inte riktigt ihop med då danskens berättelse om vad det är som har hänt.
Nej, verkligen inte. Det man ska komma ihåg är att dansken förnekar allt helt och hållet. Han har inte gjort något brott alls. Och precis som den hemlösa mannen så sitter han också tyst och svarar inte ens inga kommentarer i många förhör. Han sitter verkligen helt, helt tyst. Och han får ju också erbjudande om strafflindring. Han får veta att den hemlösa har börjat prata och ungefär vad han säger och så. Men det ska faktiskt dröja till det sista förhöret som var nu i april innan han börjar prata.
Vad säger han då?
Ja, men han börjar med att säga att jag tror att ni behöver få veta, helt enkelt. Det känns inte som att ni kommer få det hela rätt, eller vad man ska säga. Och sen så börjar han säga att han är bara ett vittne, och att anledningen till att han inte har sagt något tidigare, det är för att han ska ha blivit mordhotad, både han och hans familj. Och enligt honom då så är det ju den hemlösa som har gjort allting, och det är också den hemlösa som ska ha visat honom chattar där de här hoten har kommit in. Så att han har ju varit rädd och har inte velat säga någonting.
Men det finns ju en del bevis mot honom, det är ju lite DNA och så vidare. Hur förklarar han det då?
Ja, men han förnekar ju inte att han har varit i den här stugan, till exempel. Han följde ju med på den här resan för att en hemlösa hade hört av sig till honom och liksom, ska vi dra dit och chilla och grilla och ha det nice i några veckor. Och då tänkte dansken att ja, det låter som en jättebra idé, för att jag har inte gjort någonting på hela sommaren, och han har väldigt många gånger ställt upp för den hemlösa mannen med både pengar och låtit honom bo lite hos sig och så. Så han tänkte att den hemlösa ville nog bara vara snäll tillbaka och ge igen. Så att hans hår har hittats i den här bostaden, det tycker inte alls är konstigt. Men han säger också att en hemlösa ska ha sagt att han hade fått 20 000 euro från ett bedrägeri i Finland. Så han tänker väl att det är på det sättet som den hemlösa ska betala för det här boendet. Men sen om man tar då att hans DNA finns på en av kulorna från mordplatsen, så säger han att han förstår inte alls hur det där har gått ihop. Han tänker att ja, men kanske var den där patronen i stugan och på något sätt har hans liksom DNA överförts till den. Han kanske, den kanske har funnits i någon ficka och han har stoppat ner sin hand och då har den hamnat där.
Men han har inte rört för någon vapen, det är det han menar?
Absolut inte, och han har inte heller varit på plats där vid mordet på parkeringen.
Nej, för vad blir hans berättelse då om ja, dels mordet och sen mordförsöket?
Ja, men om vi tar mordkvällen, då säger ju han att han var i stugan och kollade på Netflix medan den hemlösa mannen stack iväg, och vad han gjorde det visste han inte, för att den, enligt honom då, så brukade den hemlösa mannen vara ganska rastlös och liksom dra iväg och komma tillbaka och sådär, så att han var hemma i stugan och mer än så var det inte.
Och mordförsöket, vad säger han om det då? För där finns det ändå lite av en annan historia.
Ja, för han tror ju faktiskt att DNA på kulan kommer från mordförsöket. För där säger han att han var med. Och då berättar han att dagen efter mordet, han visste inte ens att det hade skett ett mord eller att en hemlösa hade varit ute på det där uppdraget. Men då på morgonen dagen efter så säger en hemlösa att de ska åka iväg och träffa en kille och inget mer än så. Och så åker de till en plats i Eskilstuna och kommer dit och parkerar bilen. Dansken säger då att han satt kvar i bilen medan den hemlösa gick ut och pratade i telefon, och så går det liksom lite fram och tillbaka, och sen så kommer en hemlös och vinkar med honom. De går in i det här trapphuset, de går och knackar på en dörr och säger att de är poliser. Och just det tycker inte han är så konstigt, för han förklarar det med att så brukar man göra i deras kretsar som ett liksom skämt. Han har säkert gjort det 100 gånger förr, men sen när han står där en halv trappa ner, då helt plötsligt så tar en hemlösa upp ett vapen och skjuter den här killen i armen.
Han har ju mycket mer detaljer kring de här grejerna, men man kan säga att kontentan är att det är två berättelser som är helt oförenliga med varandra. De står ju i bjärt kontrast till varandra. På sätt och vis är de ju väldigt lika, att den ena säger att ja, men den andra var helt och hållet drivande i allting. Men de går ju inte riktigt ihop med varandra, och det återstår ju att se hur rätten tar ställning till det här, vilken, ja, någon av dem verkar vara mer trovärdig än den andra, det vet vi ju inte än. Som sagt, den här dansken förnekar ju brott helt och hållet, och när det gäller den hemlösa mannen så varken förnekar han eller erkänner, utan han har ju berättat det han har berättat, men det i sig är varken ett erkännande eller ett förnekande av brott enligt honom. Det finns ju en liten detalj till som jag tänker att vi ska benämna i det här avsnittet, för att det gäller ju det vapen som ska ha använts under det här brottet. För det är ju ett vapen som inte bara används för de här brotten utan även vid ett annat väldigt uppmärksammat mord.
Ja, man har ju faktiskt inte hittat de här vapnen, men man har ju kunnat se på kulorna att det är två olika vapen som har använts vid mordet. Och ett av de här kommer faktiskt att användas igen, och det är när en 63-årig kvinna skjuts ihjäl i sin bostad i Akalla. Det här får ju mycket uppmärksamhet för att den här kvinnan är ju mamma till en gängkriminell.
Ja, vi har ju belyst det här fallet i ett tidigare avsnitt av den här podden. Ett avsnitt som heter Mordet på mamman i Akalla. Så om man vill lyssna mer på den historien så finns den att lyssna på där.
Ja, och där är det ju faktiskt en man som har dömts till livstid för det mordet. Han hade ju klätt ut sig till en fastighetsskötare när han utförde det här. Men i den utredningen så kunde man visa att vapnet hade hämtats av en annan man i Eskilstuna bara dagen innan mordet.
Och då ska det alltså vara samma vapen som används vid det här mordet och mordförsöket som också används vid det mordet. Så det verkar vara ett vapen som helt enkelt går runt.
Och det verkar inte som att man har hittat det än.
Nej, det är fortsatt på vift. Hur det kommer gå om man hittar det vapnet och hur det kommer att gå i det här målet med de personerna som är misstänkta för det här mordet i Eskilstuna, det vet vi inte nu när vi spelar in det här. Rättegången börjar den här veckan och den kommer pågå ett tag. Det är ju flera olika misstänkta. Vi har ju gått in på tre av dem, de två som tros ha hållit i vapnen. Och sen så den här reality-profilen. Det finns ju ytterligare några, en beställare och några andra som tros ha hjälpt till på olika sätt. Men vi kommer inte gå in på det nu, för det blir helt enkelt alldeles för rörigt. Jag tänker att vi sätter punkt för den här berättelsen idag. Vi kommer ju säkert att återvända till det här fallet när det faller en dom framöver. Men för nu så säger vi helt enkelt tack. Och tack till dig, Mariella.
Tack själv.
Och för er som lyssnar, om ni vill komma i kontakt med oss som gör det här, så kan ni skriva till oss. Våra mejladresser finns i avsnittsbeskrivningen, så det är bara att höra av sig där. Om ni har något tips eller om ni vill att vi belyser något fall, så är det bara att skriva till oss. Vi hörs helt enkelt där.
Det gör vi.
Ha det bra.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.